be en gång till. Jag tackar att vi får bekänna att du är Gud i våra liv. Tack att vi får stilla ner våra liv och våra hjärtan och alla virriga tankar och stanna inför dig, den här gudstjänsten, Gud. Att vi får fästa vår blick, vår uppmärksamhet mot dig och kalibrera våra liv efter dig igen, Herre. Tack för ditt ord. Tack för att du uppenbarar dig själv i ordet. Tala till oss, helige Ande, när vi läser det här. Öppna våra hjärtan och låt oss få en god hörsel för vad du vill säga till oss av uppmuntran och utmaning idag, Herre. Tack för att du är här. Amen. Vi har en predikoserie i Johanneskyrkan nu som vi har kallat Vandra vidare med Jesus. Och vi hämtar texterna till den från kyrkoårets texter nu i vår. Och temat för den här söndagen enligt kyrkoåret, det är vägen till livet. Och texten är från Johannes 14. Och vi ska läsa de 6 första verserna från Johannes 14, 1-6. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte var du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jag försöker bara få ordning på min padda här lite. Det här har fått i våra biblar rubriken avskedstalet. Och det sträcker sig från Johannes 14, kapitel 14, till kapitel 17. Och det här är alltså inledningen på det. Och då kan man fundera på, när är det Jesus säger det här? När kommer egentligen det här avskedstalet? Jo, det kommer ju under den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Och det är en väldigt dramatisk måltid. Han har precis innan han säger det här chockat dem alla genom att böja sig ner och tvätta deras smutsiga fötter. Han börjar sedan tala med dem om, som han har gjort lite tidigare också, om att han ska lämna dem. Och de börjar förstå att det här handlar om hans död. Och han har talat om att någon här kommer förråda honom. Och Judas har plötsligt rest sig upp och gått ut. Och kanske att en del förstod kopplingen till det han sa, men de flesta trodde att Judas skulle ta hand om något med pengarna eftersom han var deras kassör. Och sen har han också sagt det här att han ska lämna dem. Och Petrus, han sa ju då frimodigt: varför kan inte vi få följa med dig direkt? Jag kan dö för dig. Och Jesus sa: skulle du, Petrus, dö för mig? Nej, du kommer istället förneka mig innan tuppen gal 2 gånger. Och precis efter det så kommer de här orden: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Och så fortsätter han att prata och han ber för sina lärjungar. Och sen går de ut i natten och sen kommer Getsemane och Golgata och allt det här. Och mitt i detta så kommer alltså det här avskedstalet. Och det är så fullspäckat med så mycket bra. Så man skulle kunna vända och vrida på jättemycket och få till sig så mycket genom allt det här. Men vi ska stanna upp i 4 punkter. 4 uppmaningar utifrån detta. Förtrösta, stig in, frukta inte och fäst blicken. Och först ska vi prata om det här med förtröstan. Jag lyssnade till ett föredrag nu i veckan. Det var en bekant till mig som är någon slags konsult, och han har varit och talat på entreprenörs- och ledarskapsdag i Malmö, och någon har länkat det på Facebook, så jag såg detta. Och han pratar om hinder för att bli en framgångsrik företagare eller ledare. Och hans första punkt, det var precis samma som Jesus första punkt i avskedstalet. För han pratade om bekymmer kontra tillit. Eller som Jesus uttrycker det här, oro kontra tro. Ordet tro i det här sammanhanget, det skulle också kunna översättas just med tillit eller med förtröstan. Och den här konsulten, han gav dem som lyssnade där en liten övning de skulle få göra. Nu ska ni få göra samma, så check där det här idag, förstår ni? Så om alla nu sträcker fram sitt högra ben i luften, ganska ofarligt ändå. Och så ritar ni en medsolscirkel med benet. Medsols. Ni gör olika håll, så någon måste göra fel. Och sen sträcker ni fram höger hand samtidigt, men ni fortsätter med det här. Och med den så ritar ni en sexa. Ah, väldigt svårt, eller hur? Det är nämligen precis samma center tydligen då i hjärnan som tar emot båda de här kommandon. Och det blir liksom väldigt svårt att göra båda sakerna på samma gång. Och då har forskarna kommit på att det är samma sak när det gäller det här med att oroa sig och att känna tillit. Det är samma center i hjärnan som jobbar, så det är väldigt, väldigt svårt att göra båda de sakerna på en gång. Väldigt svårt att både oroa sig och exakt samtidigt känna tillit, förtröstan. Och att oroa sig, det handlar väldigt mycket om vår fantasi, vår förmåga att fantisera. Han sa då, den här föredragshållaren, att man har samma förmåga att fantisera när man är vuxen som när man är 4 år ungefär. Fast när man är 4 år, då använder man fantasin för att leka. Men som vuxen använder vi ofta vår fantasi till oro. Vi kan måla upp stora scenarier om vad som skulle kunna hända och tänka ut hur det skulle kunna bli utan att det ens har hänt. Och det går åt väldigt, väldigt mycket energi när man oroar sig. Väldigt mycket näring och blod och annat som används i hjärnan för att oroa sig. Och hans fru brukade fråga honom så här: tycker du det här är värt att jag bekymrar mig för det här? Och han sa, ja verkligen, ta 2 timmar och bekymra dig allt du kan. Eller kanske en hel sömnlös natt. Men det kommer inte ändra läget någonting. För så är det ju. Hur mycket energi vi än lägger på att oroa oss, så kommer det inte förändra att vi ligger vakna en hel natt. Det kommer inte förändra läget. Och Jesus, han uppmanar sina lärjungar till att istället tro. Motsats till oro är tro och tillit. Förtrösta. Och då kan man tänka så här att, ja men, det kan kännas som den här sån här check, liksom ledarskapscoach som bara säger tro eller känn tillit, eller precis som det vore något fånigt att oroa sig. Men det är ju faktiskt så att vi kan ju ha väldigt goda skäl att känna oro. Det är ju så, det är ju faktiskt ungefär 10% av de sakerna som vi oroar oss för är saker som är värt att oroa sig för. Det betyder att det är visserligen 90% som inte är det. Men ändå, det finns ju saker som är värt att oroa sig för. Och så var det ju verkligen för Jesu lärjungar vid det här tillfället. Han hade ju berättat för dem att han skulle lämna dem. Det i sig var ju väldigt oroväckande. Han visste att de skulle vara med om sina värsta dygn hittills i livet, de som låg framför. Han visste att de skulle bli fyllda av rädsla, av oro. Så han sa inte det här i något liksom, det ska nog gå bra, ska ni se, utan han visste allvaret i situationen. Men ändå kommer hans uppmaning: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Som en tröst, som en uppmuntran för att ingjuta mod och kraft. Och så är det för dig och mig. När vi känner oro, vi kan ha anledning att känna oro. Det finns mycket i våra liv som kan vara oroväckande. Mötet med sjukdomar eller i relationer som är komplicerade, när vi inte vet hur framtiden blir. Det förstår Jesus. Och han säger ändå, men känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Förtrösta på mig. Sen fortsätter han ju med att säga, I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Stig in i min faders hus. Det här är ju ord som vi ofta läser på begravningar. Det kan man förstå. För det här är ord fyllda av hopp och av tröst. Sen kan man fundera på, vad menar egentligen Jesus när han talar om i min faders hus? Vad är det han pratar om då? Vad menar han när han säger i min faders hus? Det finns ett annat bibelställe där Jesus använder en liknande uttryck. Annars är det här det enda där det står exakt så här. Men på ett annat ställe så säger Jesus, och det är Lukas 2:49, där han är 12 år och han är i templet. Och när Josef och Maria kommer tillbaka och letar efter honom, då säger han till dem, men förstår inte ni att jag vill vara där min fader är? Och en del andra översättningar, till exempel i en del engelska översättningar, då står det just in my father's house. Där min fader är, eller i fadershuset. Templet som fadershuset. Templet, vad var det för någonting? Jo, det var ju platsen där himmel och jord möttes. Platsen där himmel och jord möttes. Och när Jesus dog på korset, då brast det här förhänget i templet mitt i tu och öppnade vägen för alla in i det allra heligaste. Och när den helige ande kom, då slutade templet att vara en fysisk plats och istället flyttade templet till oss. Det står så här i 1 Korinthierbrevet 3:16. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? I fadershuset eller himlen, himmelriket. Eller Guds rike. Det är alla benämningar på samma sak. Och där finns det många rum. Där får alla plats i Guds rike, i faders huset. När jag förberedde den här predikan nu i veckan, så var jag Nelly May, en av mina döttrar. Hon är 16 år. Vi var ute och gick i skogen och så brukar jag prata med henne lite ibland så om predikan och be att få hennes input på det. Och så pratar vi just om det här. Himlen, fadershuset och sådär. Och då börjar hon spontant sjunga på en reklamsnutt. Är det så här, sa hon. Ungefär, sa jag. Nu ska vi se om vi får ordning på den här lilla reklamsnutten.
Heaven is a place on earth. They say in heaven, the love comes first. Come make heaven a place on earth. Oh, heaven is a place on earth. Hey guys, get a room. I know some great ones, just by the beach.
Oh, heaven is a place on earth.
Och där fick Apollo lite reklamtid i Johanneskyrkan. Och de har lånat Belinda Carlisles låt Oh heaven is a place on earth. Och lite så är det ju. Fast vi vet ju att himlen är ju inte som en turkos semesterdag. Nej, eller jorden här är inte så. För vi vet att livet här är ju så mycket annat. Det är ju bara tråkig grå vardag väldigt många dagar. Det är svårigheter, det kan vara krig. Ändå så är det faktiskt att det här stämmer. Att heaven is a place on earth. Redan här så öppnar ju Gud vägen till himlen, till himmelriket. Och vi får kliva in i fadershuset redan här och nu. Och sen fortsätter det hela vägen in i evigheten. Och därför så blir nästa punkt: frukta inte döden. För han fortsätter så här: om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och det finns flera olika betydelser av det här att han säger jag ska komma tillbaka. Vad menar han med det? Ja, ett. Han menar att han skulle komma tillbaka i uppståndelsen. Han skulle uppstå igen och komma tillbaka. Döden på korset och uppståndelsen banade väg för vår uppståndelse. När han säger jag går bort för att bereda rum för er, då talar han om att han ska dö och bli levande igen. Och på så sätt bereda rum för oss i fadershuset. Och det här gestaltas ju så tydligt genom dopet. Så här står det i Romarbrevet 6:4-5. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Att bereda plats och att komma tillbaka betyder ju att han uppstod igen. Och en dag ska vi få uppstå igen. En annan betydelse som det här har när han säger så här, jag ska komma tillbaka. Så handlar det också om hur anden kom. Hur den helige ande kom till dem. Och han talar om detta lite senare i avskedstalet. I vers 16-18 så sa han så här. Jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er. Jag ska komma till er. Och det här, hela det här avskedsbrevet, här finns det ju så många olika delar som talar om att Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, de är ett om treenigheten. Och därför så blir också det här ett sätt som han kommer tillbaka när den helige Ande kommer på pingstdagen. Men sen så ska han också komma tillbaka för att hämta dem som dör hem till sig. De som satt runt det här bordet vid den här avskedsmiddagen, så gott som alla av dem, de dog som martyrer några år senare. Och den första martyren, han hette Stefanus. Och det berättas så här om när han dog i Apostlagärningarna 7:54-59. När de hörde detta, de religiösa ledarna, så blev de så ursinniga på Stefanas att de skar tänder. Men fylld av heliga ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet. Och Jesus som stod på Guds högra sida och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då ropade de högt och höll för öronen och alla störtade sig över honom på en gång och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnarna la sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så stenade de Stefanos som åkallade Herren och sa, Herre Jesus, ta emot min ande. Och Jesus tog emot Stefanos. Och han kommer ta emot oss den dagen vi dör. Det står så här i första Thessalonikerbrevet 4:13-14. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, så ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Han svarar på bönen, ta emot mig den dagen vi dör. Och det fjärde sättet, eller fjärde innebörden som det här har när han säger att han ska komma tillbaka, det handlar ju också om att han en dag ska komma tillbaka när Guds rike upprättas helt och fullt. Då kommer han tillbaka. Och det beskrivs i Uppenbarelseboken 21:1-5. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa, se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk Och Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Frukta inte döden. Han kommer tillbaka. Han kom tillbaka genom uppståndelsen och banade på så väg vägen för vår uppståndelse. Han har sänt oss den helige ande här och nu för vandringen vidare. Och han möter oss den dagen vi dör, då tar han emot oss. Och en dag blir hela världen ny igen. Guds rike upprättas överallt. Den fjärde punkten, den handlar om fäst din blick på Jesus. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ja, vilken är vägen till Gud? Vilken är vägen till fadershuset? Vart ska man gå för att komma dit? Ja, vägen är Jesus. Det här uttrycket, jag är vägen, sanningen och livet, skulle också kunna översättas, jag är den sanna livsvägen. Det är han som leder till Gud, in i hans rike. De här orden har kanske blivit ett av de mest debatterade Jesusorden. Hur kan han ta patent på att vara den enda vägen, att vara den enda sanningen? Är inte det väldigt odemokratiskt? Är det inte väldigt ofint att göra så? Och ibland har ju det här uttrycket använts för att liksom visa, alltså på ett överlägset inte så bra sätt. Det är ju inte skrivet alls i den kontexten för att användas för att liksom slå någon i huvudet. Jesus har precis böjt sig ner och tvättat lärjungarnas fötter. Han visar ju på ödmjukhetens väg. Men det här är ändå skrivet utifrån att ingen annan kunde bana vägen. Det var bara korset och uppståndelsen som kunde rädda den här världen. Vi vet ingen annan väg än genom korset och uppståndelsen. Sen vet vi att Gud är så mycket större än allt vad vi kan tänka. Självklart betyder inte det här att Gud är bara i Johanneskyrkan, precis så som jag förstår honom. Ni, varenda god människa du möter, det goda i den är ju skapat av Gud. Och varenda sanning är ju en mötesplats med Gud, precis som varje lögn för oss bort från Gud, som Magnus Malm har uttryckt en gång. Så allt det goda vi ser, det är självklart från Gud. Och vi kan verkligen frimodigt liksom möta allt det goda som finns här i världen. Men samtidigt är det så att vi vet att den här världen var fylld av synd. Syndafallet hade fördärvat det. Och den här synden och dödens makt, det bröts i korset och i uppståndelsen. Och därför så får vi både ödmjukt och frimodigt peka på korset, på uppståndelsen. Och säga att här är den sanna livsvägen. Här kan du vandra hela vägen in i fadershuset. Jesus är vägen, sanningen och livet. Ja, de här fyra punkterna har vi pratat om idag. Om du kom hit fylld av oro, så är inte den här predikan meningen att lägga ytterligare sten på bördan för att du ska känna dig dålig som oroar dig. Men den har ett trösterikt budskap. Det Jesus säger mitt in i det som är din oro. Känn ingen oro. Du kan förtrösta på mig. Du kan lita på mig. Du kan luta hela ditt liv mot mig. Jag finns här mitt i din oro. Och han säger också frimodigt, stig in i fadershuset. Om du kanske känner så här, jag passar inte där, eller jag vet inte, Gud vill nog inte ha med mig att göra, så är uppmaningen idag till dig, jo, det vill han. Välkommen in i fadershuset. Om du inte förut har tagit det steget och sagt jag vill följa Jesus, så kan du ta emot honom idag här. Du kan när vi firar Herrens måltid sträcka fram dina händer och få ta emot Gud själv i bröd och i vin och säga, jag vill kliva in i fadershuset. Jag tar emot dig och börjar den här vandringen tillsammans med Gud. Och är du rädd för döden, så är det hoppfulla budskapet, du behöver inte frukta döden. Jesus har övervunnit dödens makt. Han möter dig, han tar emot dig den dagen du dör. Och en dag så gör han allting nytt. Och hans rike är helt och fullt. Och när du blir osäker i den här världen, då får du fästa blicken på Jesus. Han är vägen, sanningen och livet. Och när vi fäster blicken på honom, då får vi kliva in i Guds rike. Amen. Tack Jesus för att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att du tar emot oss när vi kommer nu idag. Du tar emot oss den dagen vi dör. Du kommer för att upprätta ditt rike helt och fullt. Du ser det som håller oss tillbaka av rädsla, av oro, av känsla att vi inte är värdiga. Tack att du bara öppnar upp för oss idag och säger, stig in, kom in. Du är väntad, du är efterlängtad, du är älskad i fadershuset. Tack för att du känner oss var och en. Och du vet vad det är vi behöver få lämna av till dig, Herre. Tack för att du tar emot det. Tack för att du har makt att förlåta våra synder. Att ta våra bördor. Att bära hela våra liv. Allt ryms i din hand. Tack för att du är så stor och så god. Amen.